Idag ska jag hålla en liten predikan här för det är roligt att vara hemma i Sverige och vara hemma i Smedjebacken. Ska jag ju säga det att till början kan jag ju säga att om ni inte gillar min predikan så låt inte det stoppa er från att komma tillbaka hit, för att jag är inte här så ofta. Jag är hemma typ högst en gång om året, och när jag är hemma så inte brukar jag predika heller. Så gillar ni inte predikan så var inte oroliga. Det är inte ofta jag predikar. Okay. Men det är roligt att vara här också. Sen säger Jesus själv att ingen blir profet i sin hemstad. Säger han. Så om ni inte gillar min predikan så får jag skylla på det också. Men i alla fall, jag tror att jag tänkte att jag skulle prata om någonting som som jag tror är väldigt viktigt i alla fall. Så vi kan väl börja med att be först innan vi ber en bön först innan vi börjar. Kära himmelske Fader, tackar dig att vi kan komma hit för gudstjänst idag. Tack Herre att du är kärlek och att du har berättat en väg för oss att bli frälsta. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för den här dagen. Vi ber om den heliga andes smörjelse i det här mötet. Be att du hjälper oss Herre. Att vi ska få förstå ditt ord och att ditt ord ska gå in i våra hjärta, Herre. Jag ber att du ska hjälpa mig. Så att det som inte kommer ifrån dig, om jag säger något som inte kommer ifrån dig, ber jag att folk ska glömma bort. Men jag ber att det som kommer ifrån dig, Herre, att det ska gå in i människors hjärta. I Jesu namn. Amen. Okej. Okay. Så först av allt så vill jag säga att du ska komma ihåg att Gud är kärlek. Okej. Okay. Och att fadern sände Jesus, alltså Gud älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son. Så att var och en som tror på honom inte ska gå under men ha evigt liv. Okay? Vi ska komma ihåg att Gud är kärlek och han sände Jesus till oss för att rädda oss. Men det jag ska prata om lite idag är lite grann när vi säger, alltså vad är det liksom när vi säger att Jesus, att Gud sände Jesus för att rädda oss, för att frälsa oss. Liksom, vad innebär det för oss? Liksom, varför gjorde han det? Vad är det egentligen som vi ska bli frälsta ifrån? En grej. En annan grej är liksom, vad innebär detta för oss? Vad innebär det om du inte är kristen? Vad innebär det? Om du är kristen, vad innebär det för dig? Okej, vad har vi för ansvar? Både som icke-kristna eller som kristna? Sen vill jag liksom, vad är det egentligen som att Jesus kom? Vad är det som är evangelium? Vad är de goda nyheterna egentligen? Och sen slutligen så tänker jag säga någonting om Guds nåd i det hela. Så i vilket fall som helst, jag skulle vilja fastslå ett par fakta, alltså enligt Bibeln, som är ett par bibliska fakta. Det är att Bibeln talar om att det finns en evighet. Evighet, vad evighet alltså? Nu vi lever här på jorden, kanske lever 70, 80, kanske 90 år, kanske 100 om vi har riktigt blir riktigt gamla. En del kanske inte lever 40 år, kanske inte mer 20, kanske några dör som barn. Men i vilket fall som helst, vi kan inte räkna med att leva här mer än 100 år högst. Min pappas moster, hon dog här i veckan och hon skulle ha fyllt 95 i höst, men hon var riktigt gammal. Men vad är liksom, det är den korta tid vi har här. Men det finns en evighet. Det finns en evighet, någonting som går långt utöver det liv som vi har här. Frågan är, enligt Bibeln så det finns två sätt att spendera evigheten på. Det finns någonting som kallas för helvetet. Det finns något som kallas för himlen. Det finns evigt liv och det finns evig dom. Och evig förtappelse. Okay. Och alltså, så ska jag säga det också. Att när jag pratar om det här så pratar jag lika mycket till mig själv som till någon annan. Alltså när jag predikar så predikar jag åt mig själv också. Så jag bara klargöra det. Att jag vill inte slå någon i huvudet alltså. Det är inte det jag försöker göra. Jag predikar åt mig själv lika mycket som jag gör åt er. Okay. Och så ska jag säga också att jag står här och alla är här. Det är ingen som är bättre än någon annan. Alltså. Så jag försöker inte stå här och säga att jag är bättre. Eller att om man är kristen så är man bättre än någon annan. Eller så. Det är inte det jag försöker säga. Det är inte det jag vill säga alls. För så är det inte. Vi är alla i behov av Guds nåd. Okay. Men jag skulle bara vilja fastslå det. Alltså, att det finns en evigdom. Det finns också evigt liv. Okay. Så vi kan väl... Till att börja med så ska jag slå upp Matteus kapitel 25. Matthew chapter 25. Jag säger bara bibelstället på engelska så Tina kan åtminstone slå upp bibelstället. Så. Det finns en vers här i Matteus kapitel 25. Och vers 46, jag ska bara ta en väldigt kort bit här. Alltså det är Jesus, han pratar ganska länge här. Men jag ska bara ta liksom typ sista versen i hans tal här. I vers 46 så står det: och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så här, från den versen bara, det finns många verser, men från den här versen ska jag fastslå att det finns evigt liv och det finns evigt straff. Okay. Och en del går till evigt straff, en del går till evigt liv. Okay. Så därifrån, från den versen, så kan vi se det finns evigt liv och evigt straff. Okay. Vi kan stanna kvar i samma kapitel. Kan vi titta i vers 41. Evigt straff. Alltså, det står så här. Vi tar andra halvan av vers 41. Gå bort ifrån, men ni förbannade, till den eviga elden som är beredd för djävulen och hans änglar. Okay. Det står att gå bort till den eviga elden som är beredd för djävulen och hans änglar. Så det är den andra saken jag vill fastslå, är att det eviga straffet, den eviga elden som det talas om i Bibeln, den var inte avsedd för människor, den var avsedd för djävulen och hans änglar. Okay. Den var skapad för djävulen och hans änglar, den var inte skapad för någon människa. Från början. Så var det. Okay. Och därifrån så skulle jag vilja gå. Vi går till Uppenbarelseboken. Kapitel 19. Och. Ska vi se. Vers 20 tar vi. Okej. Okay. Och här, ni som känner till om Uppenbarelseboken, det handlar om den yttersta tiden och det handlar om antikrist och lite så här. Men jag ska säga, det står, och vilddjuret står det. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Levande kastades de båda i eldsjön som brinner av svavel. Okay. Sen i kapitel 20, nu ska vi se, vers 10, och där står det: och djävulen som hade bedragit dem kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är, och de ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så ser vi här ifrån Uppenbarelseboken, så ser vi att först den falske profeten och vilddjuret, antikrist, kastades i den brinnande sjön. Alltså i den eviga elden. Sen i kapitel 20 så ser vi att djävulen kastades i den eviga elden. Djävulen som hade bedragit den. Okay, han kastades där. Okay, det var det som den eviga elden var avsedd för. Men sen ser vi i vers 14 och 15 i kapitel 20 så står det så här: döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Här ser vi en gång till att en del människor kommer att hamna i evigdom. Okej, så det här är ganska, det är ganska tufft alltså, va? Det är ganska om man tänker på detta, va? Jag tror att ibland kan det vara bra att bli påmind om det här. Vad handlar det om egentligen? Vad är det som liksom, vad händer med människor som går förlorade? Nej. Vad liksom, det är människor som går till evigdom. Det står i Markus kapitel 9, vers 48. Står det så här. Där står det, säger Jesus, han sa, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Okay. Mark chapter 9 verse 48. Sorry. Stackars Tina. Okej. Okay. Där deras mask inte dör och elden inte släcks. Okay. Det är alltså, det finns, det är någonting fruktansvärt, ett evigt straff. Okay. Låt oss gå till Johannes, John kapitel 3 vers 18. John chapter 3 verse 18. Tina. Där står det så här. Vi kommer snart till goda nyheter, men jag tycker alltså såna här grejer med, alltså det här är väl inte värre än att läsa tidningen på dagen, är det det? Är det värre än att spela ett våldsspel på datorn? Eller liksom detta och höra om det här. Det som är värre är att det här är en verklighet, alltså jag menar, det här är liksom en, det är liksom någonting som är sant. Ja. Det står så här i Johannes kapitel 3 vers 18. Den som tror på honom, det är alltså på Jesus, som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Sen i vers 19, och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Sen står det, till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska vara uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Så om vi tycker att det är hårt detta, att det är så här, va? Så det är väl lika bra att vi tar fram saxen och så börjar vi klippa, va? Ja, vi kan börja klippa i Bibeln, ta bort några sidor och säga att nej, så här vill vi inte prata om. Men jag tycker det är viktigt att vi vet, att vi kommer ihåg det, att varför, jag menar, det här är, om något är inte detta en anledning att berätta för människor om Jesus. För nu ska vi komma till Jesus här. Nu ska vi komma till det eviga livet också. Men alltså, vi läser, eftersom vi är Johannes kapitel 3, så läser vi den mest kända versen i Bibeln här. Johannes 3 och 16. John 3, 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så tar vi 17 också. Verse 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Okej. Okay. Så Jesus blev sänd för att ge evigt liv. Okay. För att människor inte ska behöva bli dömda. För att människor inte ska behöva hamna i eldsjön. För att människor inte ska behöva gå till evigt straff. Okej. Okay. Det såg vi i Matteus kapitel 25 där i vers 46. Det står att de rättfärdiga går till evigt liv, står det. Så det har Jesus, han har berett en plats för dem som tror på honom. Okay. Han har berett en plats i evigt liv. I Johannes kapitel 14, John chapter 14, vers 1. Ända till vers 6. Jag ska läsa vers 1-6. Verses 1-6. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Så från det här vill jag också fastslå. Okay, så vi har fastslagit att det finns en evighet. Det finns evigt liv och det finns evigdom. Evigdom i en sjö som brinner av eld och svavel, står det uppenbart i boken. Och evigt liv med Jesus. Okay. Och så ska vi fastslå från detta också att Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Och så fastslår vi att Gud sände Jesus till världen. Okay. Gud sände Jesus så att världen skulle bli räddad, så att människor ska kunna bli räddade. Därför sände Gud Jesus. För att Gud vill inte att någon ska hamna i den där eldsjön. Okej. Okay. Bara som en sidogrej här. Alltså, där, jag menar, när du tänker på evig dom, evigt straff. Alltså jag vet inte vad ni känner, men ibland så tycker man, oj, är inte det lite tufft alltså? Är det inte lite tufft? Vore det inte snällare, vore det inte bättre om det var typ, ja, vi tar 5 år i eldsjön eller något sånt där, eller någonting sånt, va? Alltså, om vi förstod hur Gud ser på synd, om vi kunde se på synden med genom Guds ögon, så skulle vi inte, tror jag inte vi skulle fråga oss den frågan. Jag tänker så här. Alltså här i Sverige, va, så har vi, okej, okay, låt säga att om någon går in och snattar på affären, ja, kanske om de blir fast så får de kanske böter. Ja, okej. Okay. Om någon går och begår våldtäkt, så tänker vi att nog skulle de ha lite mer straff än böter. De kanske skulle åtminstone sitta inne i några år, va. Om någon begår mord här i Sverige, eller ja, dråp eller mord, så, ja, inte vet jag, 10 år eller livstid. Men ofta så kommer väl folk ut, åtminstone i Sverige, inom, ja, inte vet jag, 10-15 år, inte vet jag, jag vet inte precis, men något sånt. Okay, men vi tycker 10 år, det är ett långt straff, tycker vi. I USA där jag bor, om någon begår mord så lär det bli livstid. Och ibland blir det dödsstraff. Okej. Okay. I Sverige tycker vi att det är lite hårt straff. Dödsstraff, det har vi inte i Sverige. Och det är väl för hårt. Men i USA, där är det vanligt. I många andra länder är det vanligt med dödsstraff. I många andra länder så sitter folk i fängelse jättelänge. I Sverige tycker vi 10 år är mycket. Okay? Så vad jag vill säga med det är att vi ser på det relativt. Så jag menar, vi ser liksom straffskala på grund av hur vi ser brottet. Om vi tycker brottet är hårt eller inte. Om någon snattar tycker vi inte det är så illa att de behöver gå och sitta i fängelse på livstid. Men om vi visste hur Gud ser på synd, om vi kunde se på synd genom Guds ögon, så tror jag vi skulle förstå att det rätta straffet, och det rätta straffet, att det är en evig dom. Och sen återigen, som sagt, så att det straffet var egentligen berett för djävulen och hans änglar. Det var berett för djävulen och hans änglar redan innan människan föll. Men så är det ju så att han är lurig, han djävulen. Han vill att folk ska föra med honom dit där han ska gå. Och han drar med sig folk dit. Okej. Okay. Men det finns ett sätt att umkomma genom Jesus. Okay. Vi ska se. Vi läste Johannes 3:16. Det stod att Gud sände sin son. Okay. För att vi ska kunna bli räddade. För vi ska kunna umkomma detta. I första Johannes brev kapitel 5. Och vers 13. Det är långt bak i Bibeln. Står det så här. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Okay. Vad är evangelium egentligen då? Vi läste Johannes 3:16. Okay. John 3:16. Okay. Hur får man evigt liv? Eller vad är evangelium? Jag hoppar fram och tillbaka här, men vi går till första Korintherbrevet. 1 Corinthians chapter 15, verse 1. Första Korinthierbrevet, kapitel 15. Nu vill jag säga vad evangelium, okej. Okay. Så för dem som är människor här inne som är kristna, okej. Okay, om du är frälst, så är detta kan vara en påminnelse om vad är evangelium egentligen? Vad är de goda nyheterna? Om du inte är frälst, så är det bra för dig att veta vad evangelium är och hur man blir frälst. Okej. Okay. Så jag tror att det finns för alla som är här kan ta någonting till sig. Okej. Okay. Det står i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 1. Bröder, det är Paulus som skriver här. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och stod fasta i. Och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast för dem. Annars får det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Vi ser hur långt jag ska gå här. Allra sist visar han sig också för mig som är så som ett ofullgånget foster, säger Paulus. Okej. Okay. Så. I Romarbrevet 10, vers 9 och 10 så står det hur man gör för att bli frälst. Men alltså hur man gör för att tillgodogöra sig. Romans 10, vers 9. Hur man gör för att tillgodogöra sig alltså det som Jesus har gjort. Att Jesus dog. För vi läste här i första Korinthierbrevet 15 här. Att Jesus dog för våra synder. Han blev begravd. Han uppstod. Döden kunde inte behålla honom. Okay. Vad man behöver göra. Det står här i Romarbrevet 10, vers 9. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Och sen står det i vers 13. Det står ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Vers 13. Så om man åkallar Herrens namn, står det. Man ropar på Jesu namn. Blir man frälst. Okay. Okej. Vi ska gå till ett ställe till. Apostlagärningarna kapitel 17. Apostlagärningarna kapitel 17 vers 30. Acts 17 vers 30. Står så här. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människor att de alla och överallt ska omvända sig. Och vers 31. Ty han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla. Genom att uppväcka honom från de döda. Står att Gud befaller. Han säger. Gud befaller. Han befaller människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Varenda människa behöver omvända sig. Står för han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Okej. Okay. Han står längre ner. Han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Genom att uppväcka Jesus från de döda har han erbjudit tron åt alla människor. Alla kan få del av detta. Det spelar ingen roll hur mycket dumt man har gjort eller hur lite dumt man tycker att man har gjort. Det spelar ingen roll. Alltså det finns tillgängligt för alla. Okay? Och varenda människa, hur bra man än tycker man är, måste omvända sig. Gud befaller att människorna ska omvända sig. Okay. Okay. Och sen en sak till som jag vill säga. Vi ska ta första Timoteusbrevet kapitel 2, vers 4. First Timothy, chapter 2, verse 4. Okej, okay, vi tar vers 3 också. Bara för att få en hel mening. Ja, det. Sådant är rätt och behag Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Jag ska repetera det. Som vill. Det är Gud vår frälsare alltså. Som vill att alla människor ska bli frälsta. Och komma till insikt om sanningen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Alla människor. Alla människor ska bli frälsta. Det vill Gud. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Om du har tvivlat på vad Gud vill. Okej. Okay, här är en av de här verserna där det står precis vad Gud vill. Ibland frågar vi, vad är Guds vilja? Okay, det finns några verser i Bibeln där det står att Gud vill detta. Det här är en av de grejerna han vill. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Alla människor ska bli räddade. Okej. Okay. Varför tror du Jesus var tvungen att dö för? Varför behövde Jesus liksom hängas upp på ett kors och plågas och piskas och slitas sönder och dö som en förbrytare fast han inte hade gjort någonting dumt? Fast han inte hade gjort något ont? Det fanns en anledning. Det var för att rädda oss, för att frälsa oss. Varför annars skulle han behöva dö? Om vi inte behövde bli frälsta, så då hade han inte behövt att dö. Men nu behöver vi bli frälsta och nu har han dött för oss. Vad innebär detta för oss? Ja, såna, vi som är kristna. Ja, vad innebär det för icke-kristna? Icke-kristna, det innebär Gud vill att ni ska bli frälsta. Ni som inte är frälsta. Du som inte är frälst. Gud vill att du ska bli frälst. Och att du ska tro på Jesus och bli frälst. För icke-kristna. Vad innebär det för oss? Eller rättare sagt för kristna. Vad innebär det för dem som är kristna? Vi har ett ansvar. Okay, vi har fått ett ansvar. Och gå ut med evangelium. Markus kapitel 16. Okay. Mark chapter 16. Verse 15. Second half of the verse. Markus kapitel 16. Vers 15b. Alltså andra halvan av den versen. Står det så här. Nej, faktiskt hela versen. Hela versen. First, the whole verse 15. Okay. Han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Okay. Och det här ser vi också i missionsbefallningen naturligtvis i Matteus kapitel 28. Att vi ska ut och predika evangelium. Okay. Går till ett ställe till. Hesekiel, gamla testamentet. Om jag hoppar för mycket så får ni ha överseende med det. Hesekiel. Kapitel 3. Vers 18. Och nu pratar jag till dem som är kristna här. Okay, och till mig själv. Till mig själv. Ezekiel chapter 3 verse 18. Det är Gud som pratar här. När jag säger till den ogudaktige: du ska dö. Och du inte varnar honom. Och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg. Och så rädda hans liv. För då ska den ogudaktige dö i sin missgärning. Men hans blod ska jag utkräva av din hand. Okay, vi har ett ansvar. Vi har ett ansvar att berätta för människor om Jesus. Okay. Vi har ett ansvar att berätta för människor om frälsningen. Okay. Och varna människor. Okay. Det står att om vi inte varnar honom och inte säger något för att varna den ogudaktige för hans ogudaktiga väg och så rädda hans liv, då ska den ogudaktige dö i sin missgärning, men hans blod ska utkräva av din hand. Står det. Vi går till ett ställe till. Första Korintierbrevet kapitel 9 vers 16. First Corinthians 9 verse 16. Det är Paulus igen som pratar. Han säger så här: ty om jag predikar evangelium har jag inget att berömma mig av, eftersom jag är tvingad till det. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Det säger Paulus. Ve mig om jag inte predikar evangelium. Okay. Ska vi se. Så vi har ett ansvar. Alltså. Men som ni vet så, men i sig själv så är det inte säkert att man egentligen, alltså i sin eget kött, i den egna människan, alltså det är inte säkert man vill, man känner inte att det är så lätt att predika evangelium. Det är ofta så för mig åtminstone. Det är inte alltid så lätt, även att man vet att man borde. Det tar ofta emot. Okay. Och jag behöver inte, så länge som jag har levat i mitt korta liv så det har inte någonsin varit populärt att predika evangelium, om man säger så. Alltså det har inte varit, det är inte direkt så att det är populärt att liksom ofta, alltså. Men det är så. Bibeln säger till och med i andra Timoteusbrevet. Vi går till andra Timoteusbrevet. Kapitel 3, 2 Timothy chapter 3. Verse 12. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 vers 12. Paulus, okej. Okay. Han säger så här: Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas, står det. Okej. Okay. Om man predikar evangelium, om man vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus, så kan man förvänta sig att bli förföljd. Det står det här. Så kommer också alla att som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men i vers 11, om vi går tillbaka en vers, verse 11. Okej. Okay. För Paulus, han blev förföljd riktigt ordentligt. Okay. Mer än många andra har blivit. Men han säger så här i andra halvan av vers 11: vilka förföljelser har jag inte fått utstå? Och ur alla har Herren räddat mig. Okay. Så även om man får utstå förföljelse för att man predikar evangelium, så säger Paulus, han säger: ur alla har Herren räddat mig. Och sen i vers 12 så säger han: så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Så är det någonting som vi kan förvänta oss. Så man ska inte bli förvånad om man säger så. Okay. Och Paulus själv, han säger i Efesierbrevet kapitel 6 och 19. Går vi tillbaka ett par böcker. Ja. Efesierbrevet kapitel 6 och 19 så säger han, 19 och 20, Ephesians 6, 19 and 20. Han säger så här: bed också för mig. Han säger till Efesierna: bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För det skulle jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Så han bad om bön. Han bad om förbön för att han skulle kunna predika evangelium så öppet och fritt. Han bad om... Därför att det är inte säkert att det var så väldigt lätt för honom heller alla gånger. Utan... Så att det kan vi ju ta tröst i. Att det kan krävas att man får förbön. Att man ska kunna ha mod och frimodighet att predika evangelium. Det handlar om att... Faktum är att det handlar till stor del om självförnekelse. Gå till Lukas kapitel 9 vers 23. Luke chapter 9 verse 23. Lukas kapitel 9 vers 23. Jesus säger så här: sen sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vers 24 så säger han: till den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Så i vers 23 igen, han säger: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Så det kan hända som kristna, eller faktum är att som kristna så behöver vi ofta förneka oss själva för att göra det som är rätt. Alltså man måste alltså ibland måste man verkligen liksom strida mot sitt kött, förneka sig själv och ta sitt kors. Okay. Och igen vill jag säga, jag predikar åt mig själv lika mycket som jag predikar åt er. Okay. Minst lika mycket, mer än jag predikar åt er. Okay. Men jag vill också säga det här: man kan inte predika evangelium och man kan inte leva som kristen utan Guds nåd. Faktum är att det är Guds nåd som verkar igen. Gå till första Korinthierbrevet kapitel 15 igen. First Corinthians 15, verse 9 and 10. Första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 9 och 10. Så här står det där. Paulus, han säger så här: ty jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla. Fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Det var Guds nåd som var med Paulus och som verkar i Paulus. Utan Guds nåd tror jag inte vi ens skulle kunna dra vårt nästa andetag. Så mycket nåd har vi från Gud. Var och en av oss har nåd från Gud. Men han säger, Paulus, att han har arbetat mer än alla de andra. Men fast inte jag själv, sa han, utan Guds nåd som varit med mig. Så här, alltså, vi behöver Guds nåd för att kunna, det måste vara Guds nåd som verkar i oss. Så det gäller att vi ber om Guds nåd, att Gud är med oss, att vi förlitar oss på Gud. Så när man, sen en annan grej som är viktig, alltså, om vi tittar på oss själva, titta på dig själv. Om vi tittar på oss själva och tittar på alla våra begränsningar och hur och våran uppväxt och vårat liv, vad vi har gjort hittills och vad svag jag är, om vi tittar på våra svagheter och allt det här. Ja, då känns det kanske inte så lätt. Men med Guds nåd, om vi tittar på Guds nåd och vem vi är i Kristus, det är där vi har våran kraft. Så. Och när det gäller, alltså, man lär ju ha vishet också när man ska predika evangelium, när man ska berätta om Jesus för människor. Be till Gud att han ska leda människor till dig och att du ska bli ledd till människor som är öppna för att höra evangeliet. Det finns människor som är vidöppna, som om du berättar för dem idag så blir de frälsta idag. Okay? Det finns människor som du kanske måste be för i flera år. Kan ändå att det är människor som man måste be för i många år innan de blir frälsta. Men Gud vill att alla ska bli frälsta. Men alldeles inte för länge sedan, bara ett par månader sedan, så träffade vi där jag bor en kille som kommer från Japan. Han är bara tillfälligt i USA. Och han var som en svamp, alltså. Han vill bara suga i sig allting som handlar om Jesus. Han kom på varenda möte i kyrkan och han kom till varenda bibelstudium och var allting. Och han körde bil enkel väg en timme varje gång han kom, och så från där han bodde. Och det var liksom, han blev frälst inom bara några dagar. Och han ville döpa sig inom bara några dagar efter det också. Så han blev frälst och döpt inom bara några veckor totalt, alltså. Och han liksom, det är en människa som är liksom öppen, som är liksom, det finns människor som är öppna nu. Andra människor, som sagt, kanske man måste be för i flera år. Det har jag erfarenhet av också. Okay. Och människor som vi fortfarande ber för, som inte är frälsta än, men som vi tror kommer att bli frälsta. Okej. Okay. Och sen tycker jag, för oss här i Sverige, visst, det kan vara lite tufft. Men det är ju så att det kan ju se att det har blivit hårt, liksom värre och värre när det gäller opinion mot kristenhet i Sverige. Visst var det, när jag var barn, visst var det illa då. Det var inte populärt att vara kristen då heller, men det verkar ha blivit mindre och mindre populärt i den allmänna opinionen. Men där det blir mörkare, vet du, om du ser i mörkret, om du har ett alldeles mörkt rum och du tänder ett ljus, så blir det ljust. Då ser man ljuset väldigt klart. Om det inte är så mörkt i rummet och du tänder ett ljus, så syns det inte så klart kanske. Så ju mörkare det blir, desto klarare kommer vårat ljus att lysa. Så Jesus säger att vi ska lyfta upp våra huvuden. Okay, vi ska lyfta upp våra huvuden och se att vår frälsning är nära, vår förlossning är nära, står det nog, tror jag. Okay, och sen ska vi komma ihåg, tycker jag, att vi har det inte så illa som en del andra har det, som en del i vissa länder där, som jag tänker på den här mannen i Afghanistan nyligen. Nu var han ju fri, men det var en kille som hade blivit kristen för, jag vet inte om det var 20 år sedan eller någonting. Och han var hemma och hälsade på sin familj i Afghanistan, och så var han arresterad och han blev dömd till döden. Och de intervjuade honom där han var, och de sa att han, om du avsäger dig din tro så släpper vi dig fria, sa han. Då släpper vi dig fri. Men han sa, nej, jag avser mig inte min tro. Okay, så den mannen i Afghanistan, han vägrar att ge upp sin tro, fastän de sa att de skulle avrätta honom. Nu var han ju befriad, därför att det var ett sånt otroligt tryck från resten av världen. Jag menar, alla västländer sa, liksom, hotade med att dra tillbaka ekonomiskt stöd och såna grejer. Så han var ju fri. Men Det finns otaliga andra, det finns tusentals andra, kanske hundratusentals människor som inte har haft massmedia och som har och liksom opinion ifrån världen, som har stått upp för sin tro och som har fått lida för sin tro. Så har vi ju inte nu i Sverige, i alla fall inte än. Så vi har, jag tycker att vi har inte sån stor anledning, vi kan inte komma med den anledningen till att inte predika. Okej. Okay. Jag tror nästan att jag ska ta och avsluta. Men kom ihåg igen att jag var bara här tillfälligt, så om ni inte gillar min predikan så får ni, ja, det får gå bra. Men slutligen så skulle jag vilja läsa ifrån Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 20. För att jag skulle inte vilja avsluta det här utan att ge en chans, om det är någon här som skulle vilja bli frälst idag. Och det finns inget tryck från mig. Jag ska inte känna göra någonting för mig. Det är om den helige ande. Om du känner i hjärtat att du skulle vilja bli frälst. Att du skulle vilja ha det här från som jag pratade om, evigt liv från Jesus. Okej. Okay? Så då finns det tillgängligt. Men inte för min skull eller för att jag säger någonting, utan för att du känner någonting i ditt hjärta eller inom dig, att det är något som drar dig till Jesus. Står så här i Uppenbarelseboken kapitel 3 vers 20. Revelation chapter 3 verse 20. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Det står att Jesus står vid dörren och klappar. Han står och klappar på människors hjärta. Okej. Och han är redo. Han säger att om någon öppnar dörren så kommer han in. Han kommer in om någon öppnar dörren. Så vi kan väl be tillsammans. Så om vi alla böjer våra huvuden. Okej. Okay. Alla får, ingen som tittar upp här nu. Okay, utan alla får böja våra huvuden och så ska vi be. Och så ska bara säga det att är det någon här som skulle vilja bli frälst? Om det är så, jag ska inte liksom säga åt dig att komma fram eller något sånt. Alltså, om du skulle vilja bli frälst så idag, så ska jag be en bön ut här. Jag ska bara be en bön här framme. Och är det så att du skulle vilja, kan räcka upp handen bara så att det är ingen som ser. Men jag ska inte kalla fram någon eller så. Det är ingen, behöver inte vara orolig för det. Okej. Okay. Okay, jag ser en hand. Jag ska inte kalla fram någon. Men jag ska leda i bön. Så följ efter mig i ditt hjärta. Eller följ efter mig. Ni som vill kan väl följa efter rakt ut. Liksom, säg efter mig bara. Herre Jesus. Jag är en syndare. Herre, jag behöver din förlåtelse. Herre, jag vill omvända mig från mina synder. Jag vill ha evigt liv. Det eviga liv som du har lovat i Bibeln. Kära Herre, jag bekänner, Herre, att du är Herre. Och jag tror i mitt hjärta att Gud har uppväckt dig från de döda. Jag åkallar ditt namn. Jesus, fräls mig. Herre, jag vänder mig till dig. Och jag ger mitt liv till dig. Jag lägger dig i dina händer och jag litar på att du kommer att hjälpa mig. I Jesu namn. Amen. Om du bad den bönen, alltså, och du menar det, och du menar i ditt hjärta att du vill följa Jesus, att du vill tro på Jesus och du vill bli frälst, så då ska du veta att enligt Guds ord så har du blivit frälst. Okay. Då, Det står i Bibeln, och det är det vi litar på, att då blir man frälst på det sättet. Att man öppnar sitt hjärta för Jesus. Och därför så, och som sagt, som jag sa, så är jag har inte tänkt att genera någon eller så. Och jag ska inte kalla upp någon fram hit. Men det är viktigt att man ändå sen någon pratar med någon om detta. Vad det är beslut som man har tagit. Så om du bad, om den, som, den eller de som bad den här bönen. Om de vill prata med, kan prata med Bjarne. Eller Bosse, eller mig. Eller Daniel. Eller Anders. Eller vem, någon annan här, så kan liksom prata om vad det innebär. Och vad man kan göra härifrån när man blir kristen, vad man fortsätter med. Okay. Och så det vore bra om du eller de som gjorde detta bara liksom tala om det för någon av oss. Och sen att de får se till i kyrkan här att du får en bibel, så man kan fortsätta liksom börja läsa bibeln och lära känna Gud. För att bli frälst, det innebär att man blir Guds barn. Okay. Man får bli Guds barn, bli medlem i Guds familj. Och man får en relation med Jesus. Man kan börja prata med Gud. Precis som man pratar till sin far. Eller pratar till en vän. Kanske du inte hade någon bra far. Det är många som inte har. Men Gud är en far som en far ska vara. Han är den äkta faren. Han är inte som en far som inte var någon bra far. Utan han är som en far ska vara. Och han förstår alla våra problem. Han vet allting om oss. Så det är viktigt att lära känna honom genom att prata med honom varje dag. Och genom att läsa Bibeln varje dag. Och genom också att komma till kyrkan så ofta som möjligt, och helst varje söndag. Och liksom ha gemenskap med andra kristna så att man får växa i sin tro. Okej? Okay? Så det var det jag ville säga. Så ska jag låta pappa, eller vem, vad det är, om det ska sjunga några mer sånger innan vi har fika, och så kan vi prata mer sen. Okej? Okay?